Fas 3, en satirpodd från P3.
Nu har jag ingen skärmtid kvar idag, så jag kan inte göra det idag.
Michelle Eriksson.
Jag gick runt på stan och kollade vilka som hade använt sin skärmtid för mycket.
Elin Almén.
För det här handlar om en helt ny typ av fara som hotar hela mänsklighetens grundbult faktiskt.
Nu tar vi.
Och producent Olle Palmlöv.
Kommer ni ihåg Sivert Öholm?
Mycket väl. Han var ju Mr. Debatt, Mr. Göteborg TV i alltså 25 år. Liten korpulent man.
Liten sån här gubbe som tycker att allt som är trendigt och roligt är lite farligt. Och sånt får man inte hålla på med.
Och saken är att han för alltid har etsat sig fast i historien som den där gamle stöten som trodde att hårdrocken skulle förvandla en hel ungdomsgeneration till mördare.
Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk.
Vet ni vad?
Nej.
Det är ju ingen som vill vara Sivert, men jag inser att jag har blivit Sivert.
Ja, stackars. Ja. Vad har hänt?
Jag har varit ute på stan och mästrat stackars oskyldiga medborgare.
Jag har ingen någonting.
Jo, det
nej, jag har ingen
någonting. Jag såg
ju
den
gången. Okej, jag fryser. Alltså allvarligt.
Först ska ni få höra socialminister Jakob Forssmed vara Sivert och förfasa sig över dagens ungdom.
Många går upp på nätterna och kollar sina notiser. 32% av flickorna i årskurs 3 på gymnasiet sover max 6 timmar på vardagar när de egentligen behöver sova 8-9 timmar. Det innebär att de har klinisk sömnbrist. Det betyder en dubblerad risk att utveckla problem med ångest inom ett år. Och sömnbrist är också kopplat till suicidtankar.
Alltså, Sivert är alla här, man kan skoja om honom och sådär, men saken är att Jakob Forssmeds förfasande här, det är ju befogat. Alltså, vi har ju kidsen sover nu mellan 1 och 2 timmar mindre per natt än för, låt säga, 20 år sedan. Hjärnforskarna kallar det här för en väldigt omfattande biologisk förändring som beror på skärmar såklart. Alltså så här, när jag var liten, då var jag ute i friska luften hela tiden, så mina kinder blev alldeles röda och gosiga och man ville nypa i dem så här. Vad gjorde ni när ni var små?
Ja, alltså,
var det ute?
Jo, jag är ju så skärgårdsbarn. Jag var ute och uppfann massa konstiga grejer i skogen.
Och vi lekte ju indianer och cowboys.
Ja, men alltså, ungdomar av idag gör ju något helt annat som bekant då. Somliga ägnar merparten av sin vakna tid åt att sitta och stirra ner i sina skärmar. Professor Martin Ingvar säger så här.
Tittar du på social mediekonsumtion idag så kan du se alltså unga som spenderar både 9 och 10 timmar om dygnet. Och det är inte några få, utan det är många som gör det.
Tycker ni att framtiden verkar ljus?
Den verkar så här blåflimrigt ljus. Ni vet, som när man tittar på en skärm sent på natten.
Dagens fråga är fas 3. Kommer Folkhälsomyndigheten lyckas rädda mänskligheten från skärmarna?
Samtidigt så kan jag också bli lite frustrerad över denna teknikrädsla hela tiden. Som ju upprepar sig gång på gång på gång. Och därmed är faktiskt Jakob Forssmed lite löjlig.
Hur menar du?
Ja, men alltså, när ångloken kom på 1800-talet, då trodde bakåtsträvarna att om de gick då 50 km i timmen så skulle då passagerarna kvävas eftersom de då inte skulle kunna andas i den här otroligt höga hastigheten. Och när telefonen introducerades så var det då också bakåtsträvare som sa att mänskligheten skulle drabbas av någon slags galenskap eftersom man då skulle höra röster på avstånd utan att kunna se dem man pratar med. Att det är helt kokobäng. Och sen är det vid den här industriella revolutionen då, när den kom.
Nu snackar vi sekelskiftet ungefär.
Exakt. När maskinerna, spinning Jenny och alla de här grejerna, ja. Då sa man att mänskligt arbete skulle bli överflödigt och det skulle leda till en massarbetslöshet och vi inte har någonting att göra utan det är bara en massa maskiner som gör allting runt omkring oss. Alla bakåtsträvare, de är alltid snett ute. Alltså att vara skeptisk till tekniska innovationer, det är larv.
Och det är ju inte bara tekniska innovationer som skapar bakåtsträvare, utan det är liksom alla nya saker som sägs förstöra ungdomen. På 20-talet ansågs jazzen vara farlig och leda till moraliskt förfall.
Jaha.
På 40-talet kom serietidningen som sades göra ungdomar asociala och våldsamma. Och i slutet av 60-talet så var det nya drogkulturen som skulle föra varenda tonåring i fördärvet. Och så här lät det till exempel i SVT:s samhällsprogram Studio S 1980.
Ska 11-åringar få se sadistiska våldsfilmer på video?
Man stoppar in den här kassetten i bandspelaren så här och sen så en fasansfullt bloddrypande rysare. Här spar man varken på skräckupplevelser, lik eller mängder av blod.
Kommer ni ihåg det här? Ni levde ju då.
Ja, man skämdes till slut när man gick med en moviebox, för då liksom grannarna tittade ut och shit, nu ska de titta.
Men de som fantiserade om det här när de såg dig med videobandet under armen, blev inte de också triggade då i sin tur? Och sen när man såg den som tittade på dem, nu sitter den och tänker på vad han ska titta på med sin videofilm också.
Ja, nu är vi inne på någonting som den här Werther-effekten, alltså när... När Unge Werthers lidanden kom ut, Unge Werthers lidande av Goethe, då trodde man att ungdomen som läste de här böckerna, för det handlar ju om självmord, att det skulle bli självmordsepidemi. Och det blev det ju faktiskt inte heller.
Tillbaka till Studio S. SVT skickade ju faktiskt till och med ut en reporter till en skolgård för att bekräfta det här förfallet.
Det har gått så långt att det har blivit något utav en sport hos barnen att titta på så ruskiga videofilmer som möjligt.
Du, har du sett Motorsågsmassaken?
Ja då.
Kan du berätta vad står i den filmen? Vad den innehåller? Vad du såg?
Ja, det var ju de mördade en massa folk.
Ja, hur då?
Såg jag i tur dem. Hängde dem på en köttkrok och såg jag i tur dem.
Men det roliga med det här som kommer fram i efterhand, att de här barnen, de hade ju suttit på SVT på dagen och fått titta på de här filmerna just för att de skulle säga ja och svara på de här frågorna.
Men otrolig journalistik liksom, som både skapar och rapporterar om nyheten i en och samma veva.
Det var ingen som kontrollerade dem på den här tiden.
Men tror ni att det var slut då med moralpaniken i och med videovåldet? Det kanske var slut där. Ingen mer moralpanik här.
Alltså, i och med att du frågar så tror jag att svaret är nej.
Precis. Och det är här Sivert Öholm skriver in sig i historieböckerna.
Kedjor, konstiga sätt att klä sig, sågklingor i skrevet.
De hetsar upp publiken med ett våldsamt uppträdande.
Vad tycker du om den här typen av hårdrock?
Det är det hemskt.
Jag tycker den är fruktansvärd.
Jag tycker det är rent ruskiga saker.
Vad eniga de var, den mannen på gatan.
De hade fått skicka till sig dagen innan hårdrock och en kniv.
Så. Ja, exakt.
Det här var ju då från SVTs dåvarande debattprogram. Svar direkt som sändes 1984. Och jag blev lite glad när jag tittade vidare, för där fick jag syn på dig, Olle. Du gjorde tv-debut och fick stå till svars då för den här farliga hårdrocken.
Den målgrupp som man har här, det är faktiskt så här unga killar. Vad heter de?
Olle.
Har du sett sådana här tidningar och sett bilder?
Ja.
Men det är så, Sivert vänder sig, den här killen, han är ju typ så här 8-9 år. Vad fan ska han säga, stackaren? Men Sivert går fram i direkt sen tv.
Men är det du, Olle?
Nej, det var inte jag.
Men hur som helst i alla fall, gemensamt för videovåldet, serietidningarna, hårdrocks, texterna, jazzen, drogkulturen med mera, är att de så här i efterhand ter sig lite löjeväckande, va?
Men det finns en viktig, för att inte säga fundamental, skillnad mellan alla de här exemplen som ni har dragit och de nu av Folkhälsomyndigheten aktuella skärmarna. För det här handlar om en helt ny typ av fara som hotar hela mänsklighetens grundbult faktiskt.
Oj, nu tar du i.
Det är inte jag som tar i, utan det är professor i neurofysiologi Martin Ingvar igen.
Många av de funktionerna som vi utvecklar som är medmänskliga sociala funktioner, de utvecklas i samverkan med andra människor. Då kan man säga att man ersätter sin lek och samverkan med andra människor med skärmtittande, så missar man en stor del av så att säga sin sociala inskolning till att vara en fungerande individ i grupp.
Alltså, människan är ju ett flockdjur. Har ni kollat på Anders Hansens tv-program om hjärnan?
Mm.
Där får man ju lära sig att vi är flockdjur, vi som är skapade att leva i ett samhälle med ungefär 140 individer, för att vi är sociala varelser. Och nu verkar alltså som att skärmarnas intåg i mänskligheten innebär att vi inte lär oss att vara människor överhuvudtaget. Vad säger ni nu då?
Man får ju ändå säga att på sociala medier och genom skärmar så lär man sig en viss typ av socialt beteende. Man kan ju hålla kontakt med flocken som inte är i närheten, och man kan ju skapa nya kontakter även på internet, vill jag säga.
Jo, så här, visserligen, då är man lite äldre. Alltså, de är inne på liksom när man präglas som människa, alltså när man är barn.
Du menar att små treåringar inte har Insta-konton? Då har du inte följt Margot Ditz, kan jag säga.
Nej, jag har kanske inte det.
Och jag tänker på att, att du kan det här om Anders Hansen och vad han har sagt och allting är ju för att du har tittat på honom på en skärm.
Ni håller på att trilskas med mig, jag känner ni liksom bara vill...
Men
bara...
man blir ju så, när någon försöker ta ens skärm ifrån en, då blir man...
Ja, exakt, man blir aggressiv bara med mig. Men för saken är att så här, det här får mig att bli lite Sivert. Och jag blir avundsjuk på dig som kommer få bli Sivert här snart. För det är ju faktiskt att barns hjärnor, de är anpassade efter att leka, inte att sitta stilla framför skärmar. Och det här, till skillnad från jazzen, videovåldet, hårdagstexterna och för den delen också särskrivningar, det här hotar hela mänskligheten. Och det är därför som Folkhälsomyndigheten slår larm.
Och då undrar jag, vems fel är det här då?
Det finns en tydlig skurk här, och det är alltså Sverige som nation och vår ständiga strävan efter att vara broduktig. I åratal så var det så att staten körde all in på digitalisering i skolan. Vi skulle liksom bli ledande i digital undervisning. Till exempel så här tjatade aningslösa politiker som Gustav Fridolin var varannan dag.
Digitaliseringen av skolan är ju extremt viktig.
Och skolor som inte låg i, citat, framkant, de fick skit. Och nu så blir det efter tankens kranka blekhet. Utbildningsminister Johan Persson, han tvingas skamsen hålla.
En pressträff om att gå från skärm till pärm.
Hörrni, det där från skärm till pärm, alltså han är så nöjd med det.
Men han är ju så nöjd med det så att han egentligen inte tänker på konsekvenserna, vad som skulle hända om alla satt framför en pärm. För jag tror man skulle få en psykos om man satt framför
tio
en pärm.
Timmar.
Ja, 10 timmar om dagen framför en pärm.
Ja, men verkligen. Ja. Ja, men
då blir man verkligen knäpp på riktigt, det tror jag. Men hur ska vi då kunna vara säkra på att det här som Folkhälsomyndigheten säger nu med skärmar är rätt? Att de kanske plötsligt gör ett tvärtkast och sen så plötsligt ska vi sitta med skärm 24 timmar om dygnet?
Men jag har en tanke där. Vilka är det som har bäst koll på det här? Det måste ju vara de som tjänar mest pengar på det. Alltså tech-miljardärerna. Och där är det så att Ivan Spiegel, vd för Snapchat, han har sagt att hans barn inte får använda sociala medier förrän de är minst 13 år. Steve Jobs, som skapade iPhone och iPaden, sa...
Salig i åminnelse.
Han sa i en intervju 2010 att hans barn inte tilläts använda iPad alls. Bill Gates, grundare av Microsoft, tillät inte sina barn att använda mobiltelefonen förrän de fyllde 14 år. Sundar Pichai, vd för Google, har också satt strikta gränser för hur hans egna barn kan använda skärmar. Och om ni inte tycker att det här räcker som bevis så har vi då kinesiska staten. De har infört regler för sin egen befolkning att skärmarna släcks liksom, efter en timme.
Så du menar alltså att så många tech-miljardärer och kineser inte kan ha fel?
Absolut.
Man blir ju konspiratorisk då, man börjar undra.
Ja, det är som när någon bjuder en på middag man inte äter själv. Liksom.
Exakt.
Men man kan ändå misstänka.
Inte för att det händer någonsin, det kommer jag aldrig varit med om.
Och vilken dubbelgrej det skulle bli, Erin, om du blir hembjuden till Bill Gates, låt säga. Och sen så ser du att hans barn får inte sitta med skärmar. Nej. Och sen så blir du bjuden på middag som Bill inte äter av själv.
Redan vid inbjudan skulle jag känna att det här är något som inte stämmer.
Med det här i åtanke, då måste det vara rent av toppen att Folkhälsomyndigheten nu råder befolkning att små spädbarn inte ska använda några skärmar alls och att tonåringarna ska sitta framför en skärm max 2-3 timmar om dagen.
Men alltså vakna upp nu. Alltså är det ens möjligt att hålla sig till de här reglerna? Nu måste ju folk bli lite realistiska.
Hur då?
Alltså, i det verkliga livet så kan man ju hamna i situationer där om man har såna här rekommendationer, det blir ju skitsvårt. Det går inte att leva. Det blir omöjligt.
Hej och välkommen till Aimo Park.
Hej och välkommen till Aimo, du pratar med Julian.
Ja, hej, parkeringsbolaget där, eller hur?
Ja,
ja, jättebra, precis. Jättebra. Du, jag undrar, finns det någon automat, alltså vanliga apparater sån här, när man ska betala?
Det beror ju lite på vart man väljer att parkera.
Ja, just det, jag är i Sundbyberg här nu, jag hittar liksom ingen och problemet är att min skärmtid är slut. Så jag kan inte använda appen.
För att få parkera här så är det ju antingen att man behöver starta parkeringen i Aimo-appen.
Ja, jag vill ju liksom göra rätt när jag parkerar, men jag vill ju också göra rätt mot Folkhälsomyndigheten med skärmtiden. Så att det är två liksom saker som brottas i mitt inre.
Ja, jag tror att för att parkera så kan du nog behöva bryta på eller tänja lite på
gränserna.
De reglerna.
Ja. Ja. Hur gör du själv?
Jag har ingen gräns.
Nej.
Jag sitter framför en skärm 18 timmar per dag.
18 timmar?
Skryt. Jag sitter 18 timmar, vet du.
Ja,
men alltså här, vad tar du i bänkpress? Jag 18 timmar om dygnet.
Och hur mår du då?
Jag mår jättebra.
Du gör? Ja.
Fantastiskt.
Jo, det är här man också kan känna sig så här, åh, jag är lurad. Här sitter en kille 18 timmar framför skärmen.
Är han mannen som på något vis visar att Folkhälsomyndigheten är snett ute?
Nej, utan det här bevisar ju väl bara att rekommendationer är lite rörigt, va? Och det såg vi ju redan under pandemin. Då var det ju rekommendationer de körde och det splittrade ju folket, kan man säga. Det blev ju nästan som två läger som började hata varann. Så rekommendationer är ju lite luddigt.
Men ni rapporterar inte till Folkhälsomyndigheten om jag går in ändå nu och betalar parkeringen?
Nej. Ni
håller tyst.
I GDPR så har vi ju inte, så får vi inte ens bekräfta om att du har ett konto hos oss.
Nej, det låter ju skitbra då ju.
Jag kommer inte säga någonting. Kan jag lova.
Jätteschysst. Du är jätteglad.
Ja.
Då och löser det sig.
Jag tackar så mycket för att du hörde av dig.
Ja,
önskar dig en fortsatt trevlig dag här också.
Detsamma. Tack så jättemycket för hjälpen.
Tack så jättemycket.
Tack.
Jag funderar på det, om kanske Folkhälsomyndigheten skulle börja jobba lite mer operativt. Konfrontera, söka upp, ta i med hårdhandskarna. Det var här jag blev Sivert Öholm då.
Ja, okej, okay, till slut.
Så jag byggde ihop en egen som mätutrustning av en gammal tv-antenn. För att också skapa lite så sur statlig stämning, så såg jag till att det skulle bli riktigt kastljud också.
Kastljud?
Mm.
Det är ju spännande när du jobbar med radio.
Ja, men det ska vara lite så Sivert-anda.
Ja, vad skulle du göra då?
Jag gick runt på stan och kollade vilka som hade använt sin skärmtid för mycket med min manik.
Jag ska skriva en rapport om det här.
Okej.
Och så kan det bli att vi kommer att beslagta telefonerna ifall det är så att det här
absolut.
Och det är för er egen skull.
Ja, men gå till dem som är ett jämnare. Jag tänkte på alla barn som sitter och ställas och tittar.
Alla skyller på varandra, alla säger det inte jag som har varit inne, det är alla andra liksom, precis som ni också.
Ja, hur ska ni förreda på det då?
Ja, det är mitt mest instrument. Ja,
Vilka trevliga tanter, Elin. Men säg så här, du sa att du var noga med att det skulle bli dåligt ljud. Det lyckades du verkligen bra med.
Tack.
Men varför var det så viktigt för dig?
Nej, men jag kände att jag skulle gå in i min roll. Och det är väl inget att kritisera en karaktärsskådespelare. Om ni pratar med någon som ska spela en actionhjälte, då frågar du inte varför voltar du så mycket.
Ändå lite märkligt. Men vad hände sen?
Jag hittade några grabbar på en bänk.
Jag har ju även text-tv på mobilen, så jävla
givet. Det är där det drar iväg.
Ja, exakt.
Då kommer jag att skicka in en rapport och sen får vi se om ni får ett brev hem inom 11 månader. Om det blir några repressalier på det här, och annars så ser det som en varning. Att,
tack så mycket.
Du är trovärdig i din roll som statlig kontrollant.
Ja. Jag sa att det här skulle skrivas in i journalen. Då var det en som frågade om journalen var offentlig handling.
Ja, då går det verkligen trovärdigt intryck.
Ja, och också så här känslan av att staten ligger sig i, kan man säga.
Ja, men det är lite roligt.
Och att medborgarna försöker ändå smita undan lite grann.
Ja, alltså de flesta förnekade faktiskt. Jag ser att du är uppe över 3 timmar. Nästan alla förnekade. Och blev så där som jag och Kjell blev nyss när du började snacka ont om skärmtid. Lite så, ta inte min mobil ifrån mig.
Ja, okej. Okay. Agera aggressivt helt enkelt. Vad hände sen då?
Och sen konfronterade jag en person som hävdade att han inte ens hade en telefon.
Det finns ingen. Nej. Jag har ingen någonting.
Jo,
det är. Nej, jag har ingen.
Jag såg den gången.
Nej. Okej, jag fryser. Alltså allvarligt. Jag är hemlös.
Gick du fram till en hemlös?
Han hade en telefon i handen. Jag såg det faktiskt.
Vilken är din samlade bedömning av din insats som operativ på Folkhälsomyndigheten?
Ingen erkänner att den är uppe i mycket skärmtid, men de tycker att det är ett problem när alla andra har för mycket skärmtid. Lite som när det är väldigt mycket folk på T-centralen och folk går och gnäller på varför är det så mycket folk här fast de är där själva.
Ja, hörrni, dagens fråga i fas 3. Kommer Folkhälsomyndigheten lyckas rädda mänskligheten från skärmarna? Vad har vi kommit fram till?
Inte som det är nu med bara rekommendationer, utan i så fall, folk håller hårt i sina skärmar, alltså. Det märker man ju, så då måste de ut och verkligen sätta hårt mot hårt i så fall.
Jag tror att svaret på frågan kan vi bara få om vi drar det här till sin yttersta spets och att vi faktiskt tar Folkhälsomyndighetens rekommendationer på största allvar, så att även de måste leva efter dem, ja, som de lär.
Hej, du har kommit till Folkhälsomyndighetens presstjänst.
Nobelling.
Ja, hej. Kjell Eriksson här från Sveriges Radio. Jag skulle vilja läsa lite mer om de här riktlinjerna för skärmtid.
Mm. Vad tänker du då på?
Nej, jag skulle bara vilja gå igenom dem lite mer noggrant, så här, om de finns någonstans.
Ja, alltså om du går in på hemsidan så ser du högst upp där digitala medier och hälsa.
Ja, nu har jag ingen skärmtid kvar idag, så jag kan inte göra det idag.
Nej, jag fattar.
Du kan inte faxa dem.
Vi kanske kan skicka dem per post. Jag vet inte. Om jag tar din adress och dina uppgifter och så här, så kan jag se vad som är enklast.
Ja, då kan du skicka dem då till Kjell Eriksson.
Ja.
Sveriges Radio 10510 Stockholm. Bara skriva det.
Ja. Jag ska se vad kan jag.
Jättesnällt. Tack. Tack så mycket då. Tack. Hej.
Alltså, vad trött han lät.
Ja, vet du, jag tror att Folkhälsomyndigheten är som en omvänd Steve Jobs. De förespråkar inga skärmar, men själva använder de det jättemycket.
Du har lyssnat på Fas 3 med Kjell Eriksson, Elin Almén och producent Olle Palmlöv. Alla avsnitt av Fas 3 hittar du i Sveriges Radio Play-